Hej och välkomna till avsnitt 1113 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Amerikanska nyhetsanalyser existerar för att ge ett alternativ till svensk media. I detta avsnitt förklarar jag varför det behövs genom att ge exempel från två program från SVT som sänds nu under våren där man misslyckats i förhållande till såväl objektivitet som till faktiskt ämneskunskap. Programmen som jag kommenterar är dels Utrikesbyrån, de sista vita valen som sändes den 4 mars samt Ekdal och Ekdal som sändes igår den 26 maj. Varmt välkomna. Ja, det här med svensk media och objektivitet och utrikesrapportering, det är såklart något som man kan älta fram och tillbaka så länge som helst. Men på amerikanska nyhetsanalyser, där jag ändå ägnar ganska mycket tid åt att kritisera svensk media, så brukar jag ha två utgångspunkter i min kritik av svensk USA-bevakning. Och det är dels den bristande objektiviteten, där jag då anser att svenska journalister, USA-korrar, alltid beskriver amerikansk politik för en svensk publik utifrån demokraternas specifika partipolitiska perspektiv. Och där man utelämnar republikanernas perspektiv. Så att man ger en helt ensidig bild till en svensk publik. Och ingen jury skulle funka så här, utan där skulle man behöva höra två sidor för att kunna bilda sig någon slags objektiv uppfattning om vad som har hänt. Den möjligheten fråntas svenska konsumenter som inte får möjlighet att bilda sig en objektiv uppfattning just för att man inte får de här båda perspektiven. Utan man får bara demokraternas tolkningsmodeller av amerikansk politik. Och då blir det såklart, eftersom demokraterna är ett politiskt parti med egna olika syften och en egen politisk agenda, då blir det såklart väldigt ensidigt och en väldigt ensidig skildring av republikanerna i synnerhet. Och det är en av min kritik mot svensk media, att man inte skildrar republikanerna balanserat. Den andra kritiken jag har mot svensk media och public service då i synnerhet kanske, det är att man också har väldigt stor bristande kompetens. Och exemplen både på den här bristande objektiviteten och den bristande kompetensen är oändliga. Det finns många exempel som helst, och jag har skrivit om det här mycket och jag kan inte lista allt som jag har tagit upp, utan jag ska fokusera på två program. Men jag tänkte ändå nämna två väldigt korta exempel som tillhör mina favoriter. Dels var det Marianne Rundström som arbetar på SVT, eller hon gjorde i alla fall det. Och hon var med att bevaka när Barack Obama besökte Sverige 2013 då. Han mottogs ju här då av Fredrik Reinfeldt, vår statsminister då. Och SVT hade en hel dag sändning, hela Sverige ställde in sig på att nu kommer Barack Obama hit. Och med sig i sällskap så hade Barack Obama sin nationella säkerhetsrådgivare Susan Rice, en svart kvinna som är demokrat och som var jättekänd om man hängde med amerikansk politik, därför att det var tiden direkt efter den här händelsen i Benghazi där USAs ambassadör mördades och där Susan Rice fick försvara Obama-administrationen på alla tv-shower nästan i USA och prata om det, så att alla som hängde med amerikansk politik visste mycket väl vem hon var. Men Marianne Rundström, hon visste inte alls vem det var, utan hon började spekulera i vem han har med sig. Vem har Barack Obama med sig? Har han med sig kanske Condoleezza Rice? Och Condoleezza Rice var ju, som de som hängt med vet, utrikesminister under George W. Bush och dessförinnan också George W. Bush nationella säkerhetsrådgivare. Och hon är från ett helt annat politiskt parti än Barack Obama, och att Barack Obama skulle ha med sig Condoleezza Rice till Sverige, det ter sig inte så troligt. Så att den enda orsaken till att Marianne Rundström kunde tro att det där var Condoleezza Rice, visserligen de har samma efternamn, Susan Rice och Condoleezza Rice, men det visste inte Marianne Rundström, utan den enda orsak till att hon kunde blanda ihop dem, det var att båda var kvinnor och båda var svarta. Och då tänkte hon, det där ser ut som Condoleezza Rice. Alltså det kan nästan inte bli värre än så. Och ja, det var ju såklart inte Condoleezza Rice, utan det var Susan Rice som Obama hade med sig. Så att det är ett av mina favoritexempel. Ett annat exempel, det är från 2016 då, när Donald Trump höll på att vinna valet, primärvalet då. Och då rapporterade Sveriges Radio i juni, tror jag att det var, i juni 2016, om en debatt som hade hållits den 14 januari. Och det var alltså en primärvalsdebatt. Och i den här primärvalsdebatten så hade Ted Cruz och Donald Trump stångats med varandra i fighten då om den republikanska nomineringen. Och Ted Cruz, som kommer från Texas, han hade attackerat Donald Trumps New York values, alltså New York-värderingar. New York är en väldigt liberal delstat och stad i synnerhet. Och Ted Cruz hade sagt att du, Donald Trump, kommer från New York och alla vet vad, vilka värderingar man har där. Där är man liberal, man är för gayäktenskap, man är för aborter och massa andra saker som vi konservativa är emot. Och han attackerade Donald Trump för de här sakerna. Och Donald Trump gav sen svar på tal. Så att det var väldigt enkelt. Ted Cruz angrep Donald Trumps New York values. Men på Sveriges Radio då, den 9 juni var det, då hade man låtit Lars Stensik, en professor i filosofi tror jag, som fick prata på programmet OBS. Och han blandade helt enkelt ihop Ted Cruz med Donald Trump. Och det här är nästan pinsamt. Alltså, han säger att det var Donald Trump som attackerade New York values. Och sen så yrar han om att det här är ungefär som när man i Sovjet kritiserade judarna genom att prata om kosmopolitaner och så vidare. Och så vill han då klistra det här på Donald Trump. Men han blandade ihop det helt. Alltså, det var Ted Cruz som attackerade New York values. Det var inte Donald Trump. Jag menar, vi kan faktiskt spela två klipp för att ni ska få höra det här, för det här är ett, ja, det kan faktiskt inte bli värre än så här. Det här är första klipp då från debatten, primärvalsdebatten den 14 januari i South Carolina 2016 mellan Donald Trump och Ted Cruz. Lyssna på det här.
You know, I think most people know exactly what New York values are.
I am from New York. I
well, you're from New York, so yeah. You might not, but I promise you in the state of South Carolina, they do. And listen, there are many, many wonderful, wonderful working men and women in the state of New York. But everyone understands that the values in New York City are socially liberal or pro-abortion or pro-gay marriage, focus around money and the media. And I guess I can frame it another way. Not a lot of conservatives come out of Manhattan. I'm just saying.
Conservatives actually do come out of Manhattan, including William F. Buckley and others, just so you understand. New York is a great place. It's got great people. It's got loving people, wonderful people. When the World Trade Center came down, I saw something that no place on earth could have handled more beautifully, more humanely than New York. You had two 110-story buildings come crashing down. I saw them come down. And we saw more death, and even the smell of death. Nobody understood it. And it was with us for months, the smell, the air. And we rebuilt downtown Manhattan, and everybody in the world watched, and everybody in the world loved New York and loved New Yorkers. And I have to tell you, that was a very insulting statement that Ted made.
Och det här är då sen Lars Stensik på Sveriges Radio P1 och programmet OBS den 9 juni 2016. Lyssna på det här.
I kölvattnet på det bryter upproret mot upplysningen igenom. Redan har det vunnit i Polen, i Ungern och i Danmark, där Dansk Folkparti helt öppet har fört en ur deras synpunkt lyckad kulturkamp. Nu har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson också tagit till sig det begreppet i Sverige. Samma sak bryter idag igenom även utanför Europa, till exempel i Israel, och gör sig gällande i USA, där den ledande republikanske presidentkandidaten Donald Trump markerar avstånd till New York values, en omskrivning av samma typ som kommunister använde när de gjorde begreppet kosmopolit till en beskyllning som tjänade att beskriva och förfölja judar.
Ja, alltså vad säger man? Det kan inte bli värre än så här. Lars Stensik försöker alltså utmåla Trump som en slags antisemit, men han får helt och hållet fel vem som har sagt vad. Så att ja, det här exemplet talar helt för sig själv och det är totalt katastrof. Men det är bara ett av oändliga exempel på svensk USA-bevakning i public service då i synnerhet. Och det finns så många andra exempel och någon gång kanske jag ska gå igenom alla i en typ 4 timmars podd. Men här tänkte jag fokusera bara på de 2 senaste exemplen från 2 program som jag har sett på SVT. Och det första programmet, det sändes av SVT Utrikesbyrån den 4 mars, dagen efter Super Tuesday för övrigt. Och programmet hette Det sista vita valen. Och det här programmet handlar om att den vita majoriteten i USA håller på att bli en minoritet, och det vill man inte bli, därför att då kommer man att förlora val. Så att nu arbetar man aggressivt för att värna sin maktposition, och det var ju lite det som låg bakom Donald Trumps seger då. Och vi kan spela ett klipp från introt till det här programmet, SVT Utrikesbyrån, Det sista vita valen.
USAs politiker är fixerade vid etnicitet. Race matters and we need to say so.
För om en generation kommer inte den vita befolkningen att vara i majoritet längre.
Och i det här programmet så har man med tre personer då som får kommentera. Det är dels Sara Skyttedal, kristdemokraten. Det är dels Dag Blank, USA-vetaren. Och det är dels Jonathan Rollins, en amerikan som bor i Sverige. Och de får diskutera det här och... Ja, de lägger fram sina perspektiv och i vanlig ordning så är det väldigt sällan det republikanska som kommer fram. Sara Skyttedal finns där och försöker lite grann, men hon lyckas inte riktigt. Och i synnerhet inte när det kommer in till det programmet avslutas med. Därför att programmet då, när man har pratat om ras och hur liksom USA är besatt av ras och hur den här vita majoriteten har blivit en minoritet, så avrundas programmet med att man pratar om det som kallas gerrymandering. Och det här är ju en metod som används i amerikansk historia för att rita om valdistrikten. Och då ritar man om valdistrikten för representanthuset då, för att distrikten ska gynna det parti som sitter vid makten. För det är det partiet som får rita om valdistrikten. Så att då ritas de om så att om republikanerna styr så ska det vara lättare för dem att vinna. Och om demokraterna styr ska det vara likadant. Men i det här programmet så framställs det här som någon stor rasistisk grej. Uppfunnet av republikanerna för att hålla en svart minoritet ute. Och det är ju ett totalt ensidigt perspektiv och jag reagerade verkligen när jag såg det här programmet. Därför att det är inte så. Alltså det här är i grund och botten, det handlar inte om rasism. Gerrymandering, det var ett sätt att rita om valdistrikten långt innan svarta fick rösträtt, när svarta fortfarande var slavar. Och det har säkerligen använts sen också under rekonstruktionen och senare för att uthålla svarta och så. Men det har inte med det att göra primärt, utan det har att göra med att partiet vid makt vill fortsätta värna sitt inflytande i representanthuset. Och det brukas av båda partier. Och nu är det förvisso så att de flesta svarta röstar på demokraterna. Så när republikanerna ritar om valdistrikten så blir en konsekvens av det att man ritar om det så att det kanske missgynnar svarta på något sätt eller gynnar vita eller sådär. Men demokraterna är exakt likadant och det var det som inte framkom i det här programmet. I USA så är till exempel koreanska amerikaner och indiska amerikaner, de är överväldigande republikaner. De gillar det här med frimarknad och sådana saker och tuffhet ibland och oftast mot kommunismen för koreanernas fall och sådär. Och de röstar på republikanskt sätt och de bor också i vissa egna distrikt och så. Så när demokraterna gör sina valdistrikt, då hamnar koreanska amerikaner och indiska amerikaner i skymundan. De blir inte representerade på det sätt som de borde, just därför att det gynnar inte det demokratiska partiet. Så att där har vi exakt samma sak. Och det beror inte på att demokraterna hatar koreaner eller hatar indier, utan det beror på att man gör det som gynnar sitt eget parti. Och republikanerna gör likadant. Och visst, vill man tolka det elakt så kan man säga att det är rasism, det är det demokraterna alltid säger när republikanerna ritar om valdistrikten. Men republikanerna säger sällan det jag nyss har berättat, att ni är rasister mot indier, för alla vet hur fånigt det skulle låta. Så jag menar, kan det inte vara bra att presentera det objektivt hur det faktiskt fungerar? Men det gjordes inte på SVT Utrikesbyrån och det presenterades inte av Sara Skyttedal eller av Dag Blank i synnerhet då, som borde vara expert på det ämnet. Så att jag menar, svensk media har de här bristerna och de återkommer hela tiden. Så att såg man det här programmet som en vanlig svensk tittare så fick man förmodligen bilden av att oj oj oj, det är sån rasism i USA och den vita sjunkande, krympande majoriteten, de gör verkligen allt för att stänga ut det svarta. Och det här är ju det narrativ som demokraterna driver för att svarta ska rösta på dem. Men det är inte sant, rent objektivt. Du kan undersöka det här och liksom hitta faktorerna till varför olika saker sker. Och nu har vi är ju inne i en våg också nu där väldigt många latinos och svarta blir republikaner. Det var inte så förut kanske, men nu är det så. Och det är någonting som inte heller man har hängt med i när det gäller analysen av de här sakerna. Så att det var lite kort om SVT Utrikesbyrån den 4 mars och somliga av er som lyssnar kanske såg det programmet och minns det. Men det senaste exemplet var igår och jag är rätt säker på att flera av er har sett det här programmet. Det var SVTs program Ekdal och Ekdal den 26 maj, alltså igår. Och det här programmet då drev tesen att efter snart med 4 år med Donald Trump så har USA lämnat den ledande rollen som en stormakt och man lämnar nu efter sig ett globalt vakuum. Och i det här programmet så fanns det också massa gäster då som pratade, utrikesminister Ann Linde, försvarsminister Peter Hultqvist och Carl Bildt var där och en hel massa andra gäster. Och det här programmet var faktiskt, det förra programmet var intressant därför att där framstod programledaren som han försökte vara objektiv lite grann. Han lät lugn och han liksom försökte vara objektiv. Programmet var inte objektivt men han försökte. I Ekdal och Ekdal så försökte programledarna inte alls, alltså de verkade inte ens objektiva utan de lät som att de på något sätt förfasade sig över Donald Trump. Det framkom nästan på en gång. Och de var helt övertygade om att USA har lämnat rollen som stormakt. Och de tyckte att de här som protesterade med vapen i Michigan var galningar. Så jag menar att de hade ett vänsterliberalt perspektiv på gramledarna. Det framgår ganska tydligt i Ekdal och Ekdal. Men hans gästerna var faktiskt lite mer nyanserade. Carl Bildt han förklarade att USA har ändå en tradition av vapen. Och till och med Frida Stranne som är en väldigt vänsterliberal USA-kommentator i Sverige. Hon gav också perspektiv på Donald Trump när de försökte hävda de här programledarna att Donald Trump han backar från världen och hon gör ändå någon slags drar i bromsen lite grann och säger att riktigt så är det inte ungefär, men så att gästerna var ändå hyfsat bra, men det framkom ändå väldigt många brister, alltså där man inte tar med liksom det republikanska perspektivet, hela den här tesen om att USA kapitulerat från världen, jag skulle säga att det är inte så, utan jag skulle säga att den stora internationella reträtten från USAs del, den började på allvar under Barack Obama. När USA tog stort globalt ansvar i kriget mot terrorismen och egentligen i förhållande till allt, till världshandel och allt annat, det var under George W. Bush era på 2000-talet. När Barack Obama tillträdde, då var det mycket mer skepsis till frihandel och det var mycket mer skepsis till USAs krig i Mellanöstern och ansvarstagande militärt. Så att Obama retirerade i mångt och mycket från världen, militärt i synnerhet. Och den främsta konsekvensen av det var ju såklart Islamiska statens uppgång när Obama mot generalernas vilja drog USA ut ur Irak och Al-Qaida i Irak som hade omorganiserat sig i Syrien återvände under namnet Islamiska staten. Och resten av historien känner vi till, ett folkmord bortom alla gränser. Och det var under Barack Obama. Och Barack Obama gjorde också andra saker som den här interventionen i Libyen 2011 när Gaddafi störtades. Och det var en katastrofal intervention. Europa drev på den också, men det var en intervention helt utan ansvarstagande. Ja, men när USA invaderade Irak och Afghanistan, då förstod man att vi kan inte bara göra det och sticka därifrån, utan vi måste ta ansvar och försöka bygga upp. I Libyen tänkte man inte alls så, utan då tänkte man, det räcker med att störta Gaddafi så kommer allt att bli bra. Och man visade att man inte hade lärt sig någonting från de senaste 20-30 åren av amerikansk interventionism. Så att, jag menar, där har vi ett exempel på Obamas misslyckande. Och det finns många andra sådana exempel också, till exempel med den här Kinas politik där så ja, man försökte göra en pivot to Asia, alltså fokusera mer på Asien än vad Bush hade gjort, som fokuserade mest på Mellanöstern och Afrika, enligt Obama då. Men den här pivot to Asia fungerade inte jättebra heller för Obama-administrationen. Obama-administrationen lyckades heller inte tydligt visa att vi står upp för våra vänner och vi markerar tufft mot våra fiender. Det lyckades Obama inte heller med. Och det tydligaste exemplet på det är såklart Israel, där Obama krävde, eller ville i alla fall, det var ju inte så, men att Israel skulle överväga att dra sig tillbaka till dels pre-1967 års gränser, men också 1947 års gränser, alltså FNs första mandat för Israel. Och ja, Benjamin Netanyahu satte sig på tvären, precis som han hade gjort med Bill Clinton och White River-avtalet 1999. Och det blev inte av. Men där visar också Obama att han hade noll koll på hur man skulle hantera relationen med Israel, utan han intog en mer pro-palestinsk hållning där då, på ett sätt som amerikanska presidenter faktiskt inte har gjort innan Barack Obama. Så att under hans tid så förändrades ju väldigt mycket. Och det började där snarare, skulle jag säga, än vid Donald Trump, om man nu ska prata om någon slags amerikansk reträtt från världen. Och jag personligen anser ju inte att Donald Trump har retirerat, utan de farhågorna fanns 2016, utan tvekan. Men under de här 4 åren snart med Donald Trump så har vi sett att han har inte gjort det. USAs militärparaply i Asien är fortfarande jättestarkt. Relationen med Israel är mycket bättre än det var under Barack Obama. Och USA har egentligen inte lämnat världen alls. Man är fortsatt engagerad i Afrika och man är faktiskt fortsatt engagerad i Mellanöstern också, även om jag är kritisk till det här snabba tillbakadragandet från Syrien som fick Turkiet att gå in där. Men i överlag så har, jag menar, det var under Donald Trump som Islamiska staten besegrades, och Donald Trump manade innan man drog sig tillbaka från Syrien att Europa måste ta ansvar för sina IS-fångar, för annars så kommer vi att lämna, vi kan inte ta ansvar för det här, och Europa tog inget ansvar. Så att, jag menar, man kan väl snarare säga då att Europa vägrade att hjälpa till, och det gjorde att USA lite grann backade då från den konflikten. Men USA har inte lämnat världen under Donald Trump, utan vad USA gör det snarare att omgruppera. Och jag skrev en artikel på amerikanska nyhetsanalyser om det här 2016. Det var en debatt med liberalen Mattias Svensson som var inne på att George W. Bush, allt han har gjort är fel. Och jag skrev ett svar där att nej, så är det inte. Men nu är det en tid för förändring som behövs. Och då beskrev jag USA som en lunga som man andas med. Ett organ som man behöver då. Och för att kunna andas ut så måste man först andas in. Och då skrev jag att amerikansk utrikespolitik bör beskrivas som en lunga, ett organ som måste andas in för att kunna andas ut. Under George W. Bush visade USA styrka, inte av hybris utan för att man kunde. Man hade luft nog att andas ut, att ge konstgjord andning till demokratiska projekt runt om i världen, till att bekämpa HIV/AIDS i tredje världen och till att visa diktatorer att den demokratiska världen aldrig skulle låta sig dikteras. Det var George W. Bush USA. Under Obamas 2010-tal har USA hållit andan. Nu behöver USA andas in på riktigt, vilket förespråkas av politiker som Donald Trump. Andas man inte in kan man nämligen inte andas ut, och världen behöver ett USA kapabelt att andas ut drakeld när onda krafter sticker ut näsan för långt. Därför stöder jag nu Donald Trump, men inte för att han liknar George W. Bush. Det gör han inte. Jag stöder Trump för att han vill låta USA hämta andan för att i framtiden återigen kunna andas ut. Så jag menar, det är min syn på Donald Trump, så att jag anser ju inte att han har retirerat från världen, utan tvärtom, han inser att om USA ska förbli starkt i världen så måste vi tänka på själv också. Vi kan inte bara tänka på nationsbygga utomlands, utan vi måste också tänka lite grann på själva. Och det är inte en total reträtt från världen. Jag menar, USA har inte återvänt till den klassiska isolationismen som fanns under 1800-talet eller som fanns i mångt och mycket under början av 1900-talet från republikanskt håll. USA har inte återvänt dit under Donald Trump. Så att det här är ju farhågor som inte är sanna. Därtill det här programmet då, som pratas ganska mycket om vapen och de här protesterna då mot lockdown i Michigan. Och då spelas olika klipp då på de här personerna inne i det här stadshuset där de bär vapen och sådana saker, och man förfasar sig och tycker att det här är hemskt. Programledarna då, Carl Bildt, försöker förklara att nej, men USA har ändå en annan kultur än oss och sådär, så han försöker ändå nyansera lite, och många av gästerna försökte nyansera, till och med Ann Linde pratade om att visst, Donald Trumps tweet, men på en ren diplomatisk nivå så fungerar det bra med USA. Så att det är två olika bilder här. Donald Trumps tweet är en sak, men våra kontakter med USA fungerar jättebra. Så att, ja, och jag skulle tro att det är så, för de flesta amerikanska diplomater brukar vara väldigt professionella, och det har inte förändrats under Donald Trump. Det spelar liksom ingen roll vem som är president. Men man fokuserade i alla fall Ekdal och Ekdal på de här vapnen, och man missar helt att alltså, vapen är en tradition i USA, och inte bara en tradition utan en ingraverad del i det amerikanska nationsbygget. USA föddes i en revolution 1776 mot britterna, och Thomas Jefferson, som är mitt personliga ideologiska föredöme då, han skrev 1778, han reflekterade då över seger över britterna, och då kom han fram till att ungefär, vi har förlorat ungefär hälften döda jämfört mot britterna i olika slag, och skillnaden, det tror jag beror på att vi är mycket bättre på att sikta och skjuta, och det beror på, skrev Thomas Jefferson, att alla soldater i vår armé, de är, har intimt lärt sig att hantera vapen ända från spädbarnsåldern ungefär, skrev Thomas Jefferson. Och ett årtionde senare så skrev man in det andra konstitutionstillägget i The Bill of Rights, rätten att bära vapen. Och den amerikanska vapenkulturen har varit en del av USAs historia sedan dess. Och det här är någonting som, ja, vi kan tycka att det är konstigt här i Sverige. Det tyckte helt uppenbart Ekdal och Ekdal. Men det fanns ingen nyfikenhet att förstå. Utan istället för att förstå de här sakerna och andra saker, som till exempel att amerikaner har en lång jaktkultur, man har en lång frihetstradition av att kunna försvara sig själv, och att det här har lett till också att amerikanska soldater än idag är väldigt bra på att hantera vapen. Svenska soldater är bra också och sådär. Men alltså amerikanska soldater, många av dem har lärt sig att hantera vapen från barndomen fortfarande. Och ett bra exempel, det är när Chris Kyle, som var med och ledde kampen mot Al-Qaida i Irak, en sniper, som en prickskytt som sköt Al-Qaida-krigare där och var väldigt duktig. Så jag menar, det finns många exempel på det än idag. Och jag tycker man ska förklara perspektivet då, istället för att bara förfasa sig. Och de här vapen, vad hemskt, och håller på att bli inbördeskrig för att de här visar sina vapen. Så är det ju inte, utan man vill visa att det här handlar om frihet, och det handlar inte om att liksom störta regeringen eller sånt, det är olagligt. Utan de här som bär vapen, de de vill ju inte störta regeringen, utan de vill oftast bara att regeringen ska följa den amerikanska konstitutionen som ger rätten att bära vapen, men också i det här fallet i Michigan rätten att samlas fritt och såna saker som man nu inte får under lockdown. Så att det är det handlar om, det är ett inbördeskrig. Men det perspektivet tog inte alls upp, utan det kändes som att scenen på gran från 80-talet när man förfasar sig över videovåld eller över hårdrock eller något sånt där, men i det här fallet så förfasar man sig över USA. Och på 80-talet så var det så att de här som gjorde de här programmen, de hade ingen egen relation till det här. Och det kändes som att Ekdal och Ekdal, de har ingen egen koll på vapen, på jakt och på såna här saker. Kändes det som i alla fall när man såg programmet. Så att de förfasar sig över saker som de inte förstår. Och det värsta med det är att det verkar inte ens finnas en genuin vilja att förstå. Utan det är bara att, åh vad hemskt, det här är Donald Trumps USA. Och USA backar från världen. Så jag menar, jag tycker att det här borde liksom på något sätt nyanseras. Och gästerna försökte faktiskt i det här programmet, men det hjälper ju inte den programledarnas styrtesen så oerhört starkt. Och det här visar verkligen, tycker jag, att det behövs alternativ till svensk media. Och då vill jag såklart passa på och säga att jag är ett alternativ. Amerikanska nyhetsanalyser som ändå sysslar med det här sedan. Ja, jag har sysslat med det hela mitt liv, alltså sedan början av mitt vuxna liv och sedan början av 2000-talet. Och amerikanska nyhetsanalyser har funnits i 12 år nu, sedan 2008. Det har kritiserat svensk media bland annat. Och jag tycker att de här perspektiven, det är för lite av. Alltså, de brister. Det är så ensidigt. Det är bara det demokratiska. Och det varvat med inkompetens, det gör att svenska tittare inte får den public service information som de egentligen förtjänar och som de betalar för också via skattesedeln tänkte jag säga, men genom sina skatter och sådär. Och det är inte bra. Alltså, vill vi förstå USA så måste vi förstå helheten av USA, och då innebär det att förstå både demokraterna och republikanerna. Det innebär att förstå både arvet från södern och arvet från norr, arvet från östern och arvet från västern. Och det är de här tre komponenterna som formar hela USA och har gjort USA till en dynamisk enhet. Och det framkommer så sällan i svensk media, utan där är det bara det demokratiska narrativet som helt och hållet får prägla allt. Och det gör att USA blir i mångt och mycket obegripligt. Man tycker bara, vad konstigt, hur kan det vara så där om man följer svensk public service, därför att det är så det framställs. Man får inte de här förklaringarna som behövs. Och det är det vi behöver om vi vill förstå USA, de riktigt genuina djupa förklaringarna och analyserna. Och avslutningsvis, de finns hos mig på amerikanska nyhetsanalyser, men de finns inte alls i lika stor utsträckning tyvärr i SVT. Det var avsnitt 1113 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att erbjuda det perspektiv på USA som svensk media inte förmedlar. Stöd mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.